Det är tisdagen den 7 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss idag. Idag tänkte jag att vi skulle titta lite närmare på det svenska systemet med nämndemän. Orsaken till det är såklart att det åter blivit aktuellt efter den friande domen i hovrätten för Västra Sverige som blivit så uppmärksammad efter att domstolen lät betydelsen av ordet snippa bli tämligen centralt för resonemanget och domen. Efter kritiken mot domen har två av nämndemännen, alltså lekmannadomarna, gemensamt efter ett samtal i sitt parti beslutat sig för att lämna sin domargärning. Nämndemannasystemet diskuteras ju med jämna mellanrum och idag tänkte jag att vi ska prata om dels hur det egentligen ser ut och hur det kommer sig att vi har det system vi har. Ska vi också få dela lite på fördelarna respektive nackdelarna med det. Och finns det några tankar på att förändra det och i så fall hur? Och med mig för att försöka nysta de här frågorna har jag tre gäster, nämligen William Eriksson, Hanna Wagenius och Rickard Westman. Varmt välkomna alla tre.
Tackar.
Tackar.
Kort presenterar bara. William, du är reporter på tidningen Dagens Juridik. Välkommen.
Tack så mycket.
Hanna, du har ju varit med på den tidigare, jurist och centerpartistisk politiker, tidigare SUF-ordförande och skribent. Välkommen du också. Och Rickard, du är också jurist och du är också moderat politiker i Stockholm. Välkommen du också.
Tack.
Jag tänkte vi skulle börja med lite fakta i målet och då ska jag dela med mig av mina läsfrukter. Nämndemän finns idag i tingsrätten och hovrätten och dessutom i förvaltningsrätt och kammarrätt, men inte i de högsta domstolen, det vill säga högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen. Det finns ungefär 8500 stycken, vilket innebär att ungefär 1 promille av alla vuxna svenskar är nämndemän. Till tingsrätten så är det kommunfullmäktige som utser nämndemännen och till förvaltningsrätterna och till hovrätten så är det regionfullmäktige. Och man sitter på en period på 4 år och man utser folk året efter att det har varit riksdagsval. Så alltså i år utses det gäng som ska sitta och döma åren 2024-2027. Det är de politiska partierna i respektive församling som nominerar, men det behöver inte vara så att det är partimedlemmar. Det är lite olika med den saken, men det, för domstolens del så behöver det inte vara några partimedlemmar, även fast vissa partier kan kräva att det är så. Uppdraget är också opolitiskt. Det är alltså inte tänkt att man ska sitta och döma åt något speciellt politiskt håll, att en miljöpartistisk nämndeman ska inte döma miljöpartistiskt eller liknande. Det är också ett spännande och meningsfullt uppdrag, skriver Sveriges domstolar på sin hemsida. Det är ungefär så mycket jag vet om nämndemän, så nu ska ni få ta över. Jag tänkte börja med dig, Rickard. Det här systemet med nämndemän, vad är bakgrunden till det? Varför har vi det? Vad är tanken med det helt enkelt?
Ja, men det är en bra fråga. När jag började närma mig den här frågan, för det var väl 10 år sedan som man gjorde en undersökning om förtroende för nämndemän och det hade gått ner då bland jurister och sådär, då tänkte man ju, varför är de ens med nämndemännen i våra rättssalar? Vem har släpat in dem? Och tanken är ju, det finns egentligen, men det finns ju en lång historia som går tillbaka till 1200-talet.
Där ja, ta det lite kort.
Ja, men absolut. Där nämnden någonstans etablerades som 12 lokala representanter. Och sen så har den ju passerat, liksom, hängt med i Sveriges historia och liksom avspeglar hur vårt land egentligen ser ut konstitutionellt. Att det finns ett avtal mellan en kungamakt och en självstyrande valförsamling. Och så har det egentligen varit hela vägen. Det har haft lite olika funktioner. Det var mer ett bevismedel i början. Sen blev det en del av tingsrätten, så att säga. Sen har det ju varit, ungefär sedan 1900-talet, så har det ju varit en defensiv institution. Alltså den har ju gått ifrån 12 då, som var det ursprungliga, till 9 och sen 5. Och nu då i brottmålen så är man ju nere på 3 och ibland dömer man ju även utan nämndemän. Men hela tanken har ju varit just det här att någonstans vara en lokal, jag ska inte säga motvikt, men en lokal jämbördig dömande makt jämfört med då, som står jämte kungens, eller regeringen nu, mera domare, lagfarna domare.
Okej. Okay. Utmärkt. Hanna eller William, vill ni komplettera den bilden med någonting? Börja med dig, Hanna. Är någonting du tycker man ska tillägga?
Ja, men det pratas ju ibland om att nämndemän ska ge liksom en information som det inte är nödvändigtvis så att juristdomaren har med sig kring hur det allmänna rättsmedvetandet ligger till. Det är väl en sån aspekt som ibland i alla fall kommer upp i debatten.
Okej. William, du då? Vill du lägga till någonting?
Nej, men jag tänker att en viktig funktion som nämndemännen kan fylla, oavsett om man tycker systemet är bra eller dåligt, det är ju att man kan liksom bidra till att göra domarna lite mindre tekniska. Så man sätter lite ökade krav på domstolen som tvingas förklara för lekmännen, gemene man, hur man har tänkt och hur man har resonerat. Och förhoppningsvis så kan det leda till mindre tekniska domar.
Okej, vi har alltså en idé om allmänt rättsmedvetande, vi har en idé om att vi har liksom kunskaper om det lokala samhället, vi har en idé om att domarna kanske blir lite mer lättillgängliga. Det låter ju ganska vettigt och plausibelt att detta.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Några ytterligare frågor, bara rent fakta. Rickard, kan vem som helst bli nämndeman, eller finns det några speciella krav på en? Kan man exempelvis vara straffad, eller kan man sitta i fängelse, eller kan man vara försatt i konkurs? Vad gäller där?
Nej, men där finns ju en, och den är ju mer uppstyrd nu mer av den processen, att det görs en vandelsprövning då, som det heter. Det är ett bekant ord numera. Och den sker ju utav domstolen, så vet jag vet. Så det brukar väl vara i princip en slagning i kriminalregistret eller belastningsregistret för att se så att man inte är straffad och så. Men i övrigt så handlar ju uppdraget om att vara ett förtroendeuppdrag. Och det är därför det då utses genom den lokala fullmäktige då, i domsagan. Så att man bär ju det förtroendet ifrån de som utser den. Och i slut, det brukar ju prata om att det är partinominering. Och det är ju så att partierna sitter i fullmäktige, så det måste ju komma en nominering från någon som är representerad i fullmäktige. Men det är ju inte partierna som gör det slutliga beslutet, utan det är ju faktiskt den fullmäktige. Och jag sitter ju som sagt i regionfullmäktige, och där tar vi ju alltid de här besluten helt enigt. Så att när man idag har sett då hur Socialdemokraterna har någonstans betraktats några av sina nämndemän då som sina, så är det ju egentligen fel. De är ju fullmäktiges slutändan.
Vi ska återkomma till det caset. Ytterligare fråga. Utbildas nämndemän på något sätt? Är det någon som vet det? Kan William svara på det kanske? Har du koll på det?
Ja, men jag vet att man när man ska bli nämndeman måste genomgå en obligatorisk introduktionsutbildning. Jag vet inte exakt hur lång den är. Jag tror att den är ganska basic på ganska låg nivå, där man går igenom hur det fungerar och sådär. Och så vet jag att om man nu blir återvald då för ytterligare mandatperiod, så ska man gå någon form av representationsutbildning. Men jag vet också att Nämndemännens riksförbund, deras ordförande där och nämndemännen generellt är lite kritiska till att det är svårt att få till mer utbildning för nämndemännen.
Hur vanligt är det att jurister är nämndemän? Är det någon som har koll på det? Förekommer det? Alltså inte domare, men alltså jurister i andra fall. Ja, Hanna?
Nej, men det händer väl, men det är väldigt sällsynt, med anledning av att det finns ju en reglering som säger att du får inte riskera att vara partsombud någon gång, för då hamnar du ju i en jävsituation. Så att det exkluderar ju ganska många verksamma jurister bara i lagtexten från att vara nämndemän.
Kan nämndemännen bli sparkade av något skäl under de här 4 åren de är valda, och i så fall varför? Rickard, har du koll på det?
Ja, tyvärr kan jag väl säga, men det kan ju hända när man uppträder olämpligt, och det sker ju. Vi har ju haft mål eller fall där man har det händer ju till exempel att de sover och sådär, och till slut så blir man ju då domstolen kan helt enkelt befria en från uppdraget. Så att det sker, och dyker upp kunskap som man inte hade vid utnämnande, så kan det också ske då, att man får lämna på grund av att man kanske har dolt någonting och sådär. Så det är absolut så att de kan bli befriade från sitt uppdrag. Men det finns en process för det också, att man kan överklaga det då till en överklagande nämnd. Så att, det är inte helt enkelt, men det går, och det är lättare än för de ordinarie domarna att göra så med en nämndeman.
Rickard, kan du bara hjälpa oss med en kort liten utblick till våra grannländer? Det finns ju nämndemän, nu vet jag inte exakt termen, men det finns ju i Finland och Danmark och Norge också, tror jag. Hur ser det ut och hur skiljer det sig från Sverige?
Ja, men det är en viktig aspekt tycker jag. För jag menar, man beskriver ju oftast det här som ett svenskt fenomen och att vi är så avvikande som land. Men vi är ett ganska normalt land egentligen. Och i någon mening så nämndemännen som de kom till då på 1200-talet, det var ju... Det tog sig över till de anglosaxiska länderna. Alltså, men Magna Carta och juryn där, hävdar vissa i alla fall, är egentligen de skandinaviska nämndemännen som fortplantar sig till den anglosaxiska världen och som fortfarande då, där finns ju jurysystemet. I Danmark har man kvar jury för alla mål som har, där åklagaren begär över 4 års fängelse. Och sen har man domsmän som det heter då i övriga mål, och de har också bötesmål utan några lekmän. I Finland tror jag man använder sig ungefär av det svenska systemet, men jag tror man har gått ner till 2 nämndemän i huvudsak. I Norge har man traditionellt sett haft juryrättegångar för ganska många brottmål. Jag tror man har lämnat det något sen, men man har fler nämndemän än vad vi har. Och den viktiga principen som upprätthålls åtminstone i Danmark och Norge, det är att det alltid ska vara fler nämndemän än juristdomare.
Bara en liten sidospår där. Hur skiljer sig nämndemän från jury? Vad är den stora skillnaden?
Nej, men en jury, framförallt som den förekommer i den anglosaxiska världen, den avgör väl egentligen bara skuldfrågan. Alltså, har den här personen gjort det som åklagaren påstår, eller har den inte gjort det? Och sen är det upp till juristdomaren att avgöra vad ska straffet bli om det är så att juryn kommer fram till att det här ska vara en fällande dom. Så det är ju ganska olika system ändå.
Och vi har vi i Sverige som bekant bara när det gäller precis, tryckfrihetsmål. Rickard, här skulle jag briljera med mina få juridiska kunskaper, men det fick man inte. Visa att den rättsvetenskapliga institutionen på Handelsskolan är representerad också. Okej, men då tror jag vi har ganska bra koll på det. En fråga till någon. Är det tänkt att nämndemännen ska representera någon sorts genomsnittssvensk, eller att det ska finnas att nämndemannakåren ungefärligen ska avspegla svenska folket så som de ser ut? Är det en uttalad tanke? Är det någon som vet någonting om det?
Ingenting som framgår av lagtexten, utan jag menar, vi har ju det här urvalsprocessen som vi har. Den grundas ju mer på det här förtroendemannaskapet, att det är en vald förtroendeman som sitter där. Representativiteten är väl kanske tydligare i de länder som har lottning och urvalet där. Men sen har det ju smugit sig in, det framförs ju oftast i utredningar och i förarbeten, att det ska någonstans ge en legitimitet i domstolen, och det är klart, det ska man väl avspegla då, befolkningen i den. Och det kan ju komma fram på olika sätt. Dels att man ska vara skriven i domsagan, men det kan ju också vara åldersspridning och könsspridning och sådär.
Ja, i USA pratar man också att man ska bli dömd av sina likar. Okej. Hanna, du som kan politik kring det här, det politiska stödet för nämndemannasystemet, hur ser det ut? Är man överens om att det här är bra, eller vad tycker partierna?
Ja, men partierna är ganska överens om att man vill ha kvar det. Det är ju inget parti som på något vis aktivt driver att det här ska avskaffas, utan man har sina nomineringsförfaranden runt om i kommunerna. Varje parti lämnar in sina nomineringar till då ett proportionerligt antal nämndemän för den kommande mandatperioden. De sitter ju då från året efter att ett fullmäktige tillträder och en bit in då på nästa mandatperiod. Och sen så väljs de egentligen oftast utan någon som helst diskussion i fullmäktige sen. Jag har aldrig varit med om att det har blivit en fråga för diskussion vem det är som är nominerad till nämndeman.
Men Hanna, när partierna nominerar då, blir det diskussionen internt vilka som ska nomineras?
Det tror jag varierar lite från parti till parti beroende på vad man har för partikultur och hur ens nomineringsförfarande ser ut. För Centerpartiets del så har ju vi en kommunal nomineringskommitté som ser över samtliga uppdrag som finns inom kommunen, inkluderat nämndemännen, inför då att det är dags att göra valen. Jag vet inte hur det ser ut för Moderaterna, Rickard.
Ja, det är ungefär samma, tror jag, i de flesta partier.
För en aspekt jag tänkte, rättegångar är ju på dagtid och då måste man ju vara borta från jobbet. Det kanske också begränsar urvalet lite att de som har svårt att vara borta från jobbet kan helt enkelt inte ta den här typen av uppdrag. Blir det väl?
Ja, man har ju en lagstadgad rätt såklart att vara borta från sitt ordinarie arbete för att fullgöra den här typen av förtroendeuppdrag. Men...
Jo, men jag menar, om jag ska vara borta, vem ska göra podden ifall jag är borta och dömer folk? Liksom? Det kan ju finnas praktiska svårigheter. Och,
ja, det är Toves klart. Problem.
Ja, det, för mig som vill upprätthålla kvalitet så vill jag... Nej, det är klart, mina kollegor är utmärkta poddar också, men ni förstår att ja, hur jag tänker.
Du vore en utmärkt jämnamn, tycker jag.
Okej. William, du har ju inte politisk bakgrund vad jag vet, men har du någon personlig erfarenhet av hur nämndemän utses och hur systemet ser ut? Har du koll på det?
Nej. Ja, men alltså hur systemet, det du var inne på här nyss var ju ganska intressant, för jag upplever ju som att det är ett problem att rekrytera nämndemän med en bredd av olika typer av människor just med anledning av det du sa, för att de får väl någonstans 500 eller 600 kronor per dag i ersättning om man sitter över ett visst antal timmar. Man kan få lite reseersättning och sådär. Men det blir ju lätt slagsida åt personer som inte har andra jobb att sköta. Det vill säga en ganska hög medelålder med människor som har tid och möjlighet att göra det här. Och det tycker jag man ser ganska ofta när man är ute och bevakar rättegångar som jag är då, att det är en hög medelålder på nämndemännen. Och det tycker jag är ganska problematiskt. För då speglar man ju inte så att säga samhället på samma sätt som om det vore en större differentiering av åldrar.
En kanske dum fråga, men skulle man kunna försörja sig på vad nämnde man? Att så att säga jobba så mycket det bara går och därmed få tillräckligt med pengar så att man inte behöver ha ett annat jobb. Har ni hört talas om det?
Nej, det tror jag inte är aktuellt. Därför att domstolarna fördelar ju ut målen på samtliga de nämndemän som de har tillgängliga. Och jag har i vart fall inte varit med om att det är någon nämndeman som sitter liksom varje dag på olika Nej. Mål.
Det var inga professionella nämndemän än i alla fall.
Nej, och det är väl ganska bra kan jag väl tycka, för att jag menar, jag har ibland stött på nämndemän som nästan beskriver sig själva som professionella nämndemän, och då tycker jag att lite av nämndemannasystemet förlorar sin grej, för att meningen är ju inte att de ska vara professionella och bara sitta i domstol hela tiden. De ska ju vara lekmannadomare, folkrättsrepresentant.
Ja, men också det är en fråga, hur länge sitter folk? Finns det människor som har suttit i decennier som nämndemän? Förekommer det? Är det någon som har koll på det?
Säkert, det finns ju inget hinder mot det.
Nej, ja. Det är nog många som kan få upprepa det.
Suveränt, då vet vi lite mer om det vi pratar om. Stort tack för det. Vi har pratat om hur det är. Nu ska vi prata lite om hur det borde vara. Tänkte börja med dig, Hanna. Jag hittade en artikel som beskriver av dig. Avskaffa nämndemannasystemet, skrev du då. Varför det?
Nej, men jag är väl av åsikten att jag tycker inte att det i den rättsordning vi har idag är nödvändigt med ett nämndemannasystem, och jag är rädd för att det kan göra en större skada än vad det faktiskt gör nytta för rättsstaten. Det handlar ju om att du som medborgare i ett land faktiskt har rätt att bli bedömd på ett, tycker jag, ett professionellt sätt. Man talar ju mycket om det som Rickard var inne på, om Magna Carta och A Jury of Your Peers och liksom så, men juridik särskilt nu för tiden är ganska krånglig. Den kan vara ganska teknisk, och även om man kan eftersträva om att ha så enkla tydliga domar som möjligt, så kan själva paragraferna vara ganska svåråtkomliga för den som inte är juridiskt tränad. Och av den anledningen så är det inte alltid så lyckat att man har lekmän som inne och håller på med det där. Alltså även en sån fråga som liksom skuldfrågan kan vara ganska knepig ibland. Även för jurister ska här sägas, för alltså sannolikhetsbedömningar och sånt, det finns ju en hel vetenskap kring som jurister tyvärr inte är så himla skolade i, men som man kanske snarare borde lägga till i sådana fall. Men som jag ser det så handlar det om att upprätthålla en rättssäkerhet, att faktiskt lagar och regler blir tillämpade på det sätt som det är tänkt att de ska göra utifrån de demokratiska beslut som har fattats.
Okej, vad är det helt enkelt en risk att domstolarna börjar döma fel eller i alla fall mindre rätt? Är det du är orolig för?
Ja, dels det, men sen vet vi ju också från de undersökningar som har gjorts på exempelvis förvaltningsdomstolar när det kommer till migrationsrätt, att där är det en väsentligt högre sannolikhet att du får ett negativt beslut om du ansöker och nämndemännen lutar åt ett håll som vill ha mer restriktiv invandringspolitik. Och tvärtom ska sägas, det är mycket mer sannolikt att du får ett uppehållstillstånd i förvaltningsrätten om det är så att nämndemännen tycker att fler borde få stanna i Sverige. Och det tycker jag är väldigt olyckligt. Det blir en politisk färgning på någonting som ska vara en mer objektiv bedömning.
Mm. Okej, vi släpper in Rickard. Hanna varnar här för att det här är komplicerade saker som man kanske behöver vara jurist för att kunna döma rätt. Och dessutom finns en risk för politisering. Du är ju anhängare av nämndemannasystemet. Varför det?
Ja, nej, men jag ser ju det som ett uttryck för vårt självstyre som land. Alltså att vi har någonstans aldrig haft några herrar över oss själva. Och att vi alltid har haft den här balansen mellan statsmakten och den lokala valförsamlingen. Och nämndemännens roll i rättsprocessen, om man tänker sig då just brottmålsprocessen, så beskriver de ibland som att de är självständiga egna domare. Men de är ju någonstans, de är ju inte ansvariga för domskrivningen, och det finns en särskild ordförande i varje rättegång som har ett särskilt ansvar för processledningen och förklara målets rättsfrågor. Och nämndens traditionella roll är just i skuldfrågan, bevisvärderingen, vad som är styrkt och vad som inte är styrkt. Och enligt svensk lag så ska det faktiskt inte vara regelstyrd. Det är ingen juridisk disciplin egentligen. Det som Hanna tar fram om sannolikhetslära, så det är väl inte riktigt implementerat i svensk rättsordning än så länge. Va? Men och vi har väl några domar som försöker liksom instruera underrätterna hur de ska värdera bevisning. Men i grunden så bygger vår process på att det ska vara fri bevisvärdering. Då är nämnden både till antal och till sin sammansättning, det vill säga att de inte är jurister utan kommer in i rätten med helt andra erfarenheter. Egentligen en ganska modern beslutsform som jag tror fattar bättre beslut än ensamma domare. Tittar man på hur det går till i Ryssland när man lever utan nämndemän, så har ju åklagaren då jag tror han har 99,75% av alla åtalen vinner bifall där. Det räcker med att åklagaren kommer in i rättssalen och nickar lite till den ensamma domaren där, så är det klart. Någonstans så tycker jag att...
Men kan inte det bero på andra saker än just avsaknaden av nämndemän? Alltså att
Nej, jag tycker att det är just det som är garantin för att vi har en rättsordning som vi har förtroende för. Det är att vi har medborgare där inne i överläggningen som är hemlig för oss andra och som är med och fattar beslut.
Jag ska nämna här just angående sannolikhetslära, så Göran Lambers då, som är en frispråkjurist, han har ju i samband med kvickfallen gett sig in på det här med Bayes-sats och bayesianska sannolikheter och så här. Det kan man läsa på hans sida. Han kom ju så småningom fram att kvick var skyldig till, jag tror det var en sannolik 99,99999. Han har långa uträkningar, så det finns jurister som ägnar sig åt sånt också.
Med mer eller mindre framgång, skulle jag vilja säga.
Ja, men man kan i alla fall läsa där hur en hög jurist resonerar kring sannolikheter. Och har man läst spela statistik så kan det vara tankeväckande.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
William, jag släpper in dig. Har du någon tydlig uppfattning här för eller mot nämndemän? Var landar du någonstans?
Någon tydlig uppfattning har jag väl kanske inte om vad som är rätt eller fel, men det jag skulle gissa på, det får väl politikerna rätta mig om jag har fel här, men att en av de största skälen till att man vill behålla det här systemet är ju att det vore ju samhällsekonomiskt betydligt dyrare om vi skulle ha endast juristdomare som satt och dömde hela tiden. Det är betydligt billigare att fylla ut framförallt tingsrätterna men även hovrätterna med delvis nämndemän. Och det kan man väl ha förståelse för. Men samtidigt är ju frågan då, om man nu är en förespråkare för att nämndemannasystemet ska avskaffas, så kanske inte billighetsskälen är det som ska väga tyngst.
Mm. Men vad tänker du om de argument vi har fått från både Hanna och Rickard här, för eller mot? Är det någonting du tycker är, som du fastnar för, eller tycker det är värt att minnas?
Nej, men jag tycker väl att Rickard är inne på något intressant där med att liksom, det finns något väldigt demokratiskt med att vi har ett nämndemannasystem och att man har den typen av insyn från folket i den dömande makten. Så jag menar, man ska inte, man måste komma ihåg att det är ju slutna överläggningar bakom stängda dörrar där bara nämndemännen och domarna sitter med. Och då kan det ju vara väldigt bra då, tror jag, att vi har folkrepresentanter som ändå sitter med där. Som en sista grej skulle jag bara vilja säga att det som är intressant i den här typen av diskussioner är att det ofta är sådana som oss som sitter och diskuterar det. Man hör nästan aldrig några domare eller andra representanter för rättsväsendet som så att säga diskuterar nämndemannasystemet. Så kan man fråga sig vad det beror på. Men det kanske inte är liksom... vad ska jag säga, kollegialt gångbart att som domare gå ut och såga nämndemannasystemet när man dagen efter ska sitta med dem i domstolen.
Nej, det kan bli dålig stämning kan jag tänka mig. Men det är ju en intressant iakttagelse om det är så. Hanna, vad tänkte du? Nu fick ju Rickard utveckla sin position lite. Vill du kommentera någonting på det utifrån vad han sa?
Nej, men jag tycker ju att det här liksom, demokratiska argumentet eller vad man ska kalla det är lite problematiskt. Därför att vi har ju ett system som bygger på att demokratin, den stiftar lagarna. Den får inte stifta vilka lagar som helst. Vi har det inskränkt med hänsyn till de mänskliga medborgerliga rättigheter som finns. Och sen så ska lagarna utövas liksom, och granskas. Det ska vara fristående. Vi har maktdelningsprincipen. Och ur det perspektivet så tycker jag också att det är olyckligt att man liksom säger men vi behöver ha in allmänhetens synpunkter och så. Nej, men det utövas genom att man stiftar lag. Sen hur man tillämpar lagen, det bör vara en fråga för professionen. Det står jag fast vid. Jag vill också säga, apropå att det Rickard var inne på om den lite svagare ställning som nämndemän har kontra faktiska juristdomare, så är ju det egentligen tveksamt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Alltså, jag tror att vi alla tre panelister här kan vara ganska överens om att det som har hänt nu när man från partiets sida nere i Göteborg har så att säga coachat ut två stycken nämndemän, det är ett rättsstatsproblem. Det är inte meningen att man ska kunna påverka domar genom någon form av folklig liksom folkligt uppror, utan det ska vara ganska kallt och objektivt i domstolen. Sen kommer domstolen att misslyckas. Det händer alltid. Det kommer att hända oavsett om man har juristdomare eller om man har nämndemän. Men jag tror att det kommer hända lite färre gånger om man inte har det nämndemannasystem vi har idag. Och jag tycker att det är problematiskt att vi har liksom den här ingången i domstolen som är i mitt tycke mer lätt påverkbar än vad en ordinarie juristdomare är.
Ja, vi ska återkomma till det fallet. Jag ska bara fråga Rickard en sak. Det här som Hanna anför med maktdelningsargumentet och att vissa stiftar lagar och det andra som dömer. Hur starkt väger det var argumentet för dig?
Ja, nej, men jag tycker att det är jag som står för maktdelning här faktiskt, Hanna. Men någonstans är det så här, vi delar upp makten, den dömande, den lagstiftande och den styrande. Och domaren som sitter i en rättssal, åtminstone i ett brottmål är det ju så då, är ju utsedd av regeringen. Han är i domsagan på regeringens mandat så att säga. Med de lokala lekmännen, och det är väl så man har motiverat allt ifrån jurysystem till lekmannadomare över hela världen, det är just att där får man en maktdel, det är en kvarhållen makt som medborgarna behåller själva i sin sitt lokalsamhälle, och att man utövar den på varandra. Den dömande makten är inte helt och hållet överlåten till statsmakten på det viset. Det tycker jag är en viktig aspekt. Okay. Sen så tycker jag ju nog också att vi riskerar ju att få en lite för esoterisk juridik om man bara lämnar över det till jurister i slutna rum. Jag tror att det gynnar både juridiken själv och juristerna som sitter där. När jag satt ting i Kristianstad så hade man ju en väldig nytta av nämnden, men det var även mina erfarna kollegor hade ju det. Det skapar en annan dynamik i beslutsfattandet som jag tror skapar en bättre rättssäkerhet. Plus att jag tror inte man ska underskatta det här att får man in dugliga nämndemän, och där kan vi säkert ha problem på sina ställen, så får man in nya erfarenheter och en viss motvikt till juristdomaren, som jag tror är bra.
Jag tänkte fråga dig en sak, Rickard, i egenskap av fjärde statsmakten, den som har rätt att ställa frågor. Det här med att det folkliga inflytandet och sånt där. Alltså jurister, de är ju vanligt folk också. De hämtar ju på dagis och tar sig ett järn på fredagskvällen framför På spåret och lever ju vanliga liv också. Kan inte de i egenskap, alltså, det kanske, jag kanske tänker konstigt, men är inte de liksom tillräckligt mänskliga kunskaper om samhället i sig? Eller är det professionen som riskerar att ändå ägna sig åt groupthink? Eller vad kan du
utveckla det bara lite? Nej, men du tänker inte på det, är en vanlig tankefigur. Men alltså, det handlar ju inte om att man inte tillhör folket för man är jurist. Liksom. Det är klart, man är ju en del av, man är medborgare som jurist också. Men det handlar om hur man utses och varifrån ens mandat kommer. Och de lokala lekmännen, det är ju över hela världen så. De kommer från det lokala samhället. I vårt fall är det fullmäktige. Och jag som sitter i regionfullmäktige utser de här jurymännen till tryckfrihetsmålen som du är så duktig på. De har ju det mandatet, att de företräder oss. Och det är ett annat mandat än det som den professionella domaren har. Och jag tycker att domarna måste väl i sin profession mer tycker jag ska ingå i deras profession att hantera en nämnd. Så de flesta jurister som är praktiserande lämnar ju råd till lekmän i någon mening. Alltså det kan vara allt ifrån bolagsstyrelse till försäkringsbolag. Sådär. Juristers profession handlar om att ta hand om lekmän eller sina klienter. Och så tycker jag att domarna ska se på sina kollegor i rätten också. Att enligt rättegångsbalken ska de lämna förslag på hur redogör för hur rätten lagen ligger och sen ska de lämna förslag på beslut. Och det ligger i deras yrkeskunskaper att kunna göra det på ett övertygande sätt.
Okej, jag ska fråga en sak. Anledningen till att vi pratar om det här nu, det är ju att det har skett så att säga, en nämndemannaskandal eller vad man ska kalla det, just det här med att partiet har petat två nämndemän som det verkar. Det är ju just då vi pratar om nämndemannasystemen, alltså när någon nämndeman har skrivit på Flashback eller om det har, man har somnat eller man har skrivit att någon är av dålig familj, alltså när det liksom har skett knäppigheter. William, vad tänker du om det? Är det risk att vi liksom bara pratar nämndemän när liksom någon har skit i det blå skåpet, men annars så tickar det här systemet på ganska bra? Liksom, ägnar vi oproportionerligt stor uppmärksamhet åt de knepiga fallen? Har du funderat någonting på det?
Men det är väl inte oproportionerligt att diskutera saken när det dyker upp, men samtidigt, precis som du är inne på, så kan det väl vara ett bevis på att det är inte så himla ofta som det sker inom citationstecken nämndemanna skandaler. Jag tycker att det kan finnas fog att liksom fundera på systemet även när det fungerar bra, men jag tycker samtidigt inte att det är oproportionerligt att det här blir en stor fråga när såna här saker händer. Sen kan man väl fundera också i det här sammanhanget när det gäller just den här uppmärksammade snippadomen, så har väl nämndemannasystemet kritiserats lite från ett annat håll än tidigare. Jag menar, det är ju snarare domarna i hovrätten för Västra Sverige som har kritiserats för den friande domen än nämndemännen. Men nu har ju nämndemannasystemet kritiserats efter den här uppmärksammade petningen, eller vad man ska kalla det, från Socialdemokraternas sida.
Vi ska ta upp det slutligen, för att vi vet ju inte exakt vad som har sagts mellan partiet och nämndemännen, men vad det är så att de blev helt enkelt kallade till ett möte med den lokala partiordföranden, alltså två socialdemokratiska nämndemän, efter den här domen. Och då sa då partiets ombudsman, han sa så här efteråt: jag kan inte gå in på det enskilda samtal har förts, men de två kom fram till att de skulle avse sitt uppdrag. Det var coachande samtal, vi ville hjälpa dem att göra en så klok bedömning som möjligt. Och avskedet kom då sen på handskrivna lappar som skickades in med förutsättningsblad från Socialdemokraternas ombudsman i Göteborg då, Claes Wennberg heter han. Hanna, det här verkar ju onekligen som om att det finns en politisk inblandning, och bara tanken på att det finns det, hur illa är det? Vad tänker du om den här, det som har skett? Nej, men här?
Det är naturligtvis väldigt allvarligt. Vi ska inte av politiska skäl avsätta domare i Sverige. Det är liksom en grundläggande princip för en rättsstat. Och det är väl det som också gör det så problematiskt med att ha nämndemän. Man vet att det finns det här inflytandet, eller i alla fall möjligheten till det här inflytandet, på ett annat sätt än vad det finns på juristdomare. Och det är väl det som följer så att säga av det här lokala mandatet som Rickard är inne på, och en av anledningarna till att jag tycker att det snarare är ett argument mot nämndemannasystemet än för det.
Okay. Rickard, vad säger du om just det här aktuella fallet? Är du lika bekymrad?
Ja, alltså det där borde ju i princip vara kriminaliserat som någon form av övergrepp i rättssak. Jag tycker det är hemskt. Men det var ju en praktik som tyvärr sattes av Centern i Solna när de hade sina nämndemän där som dömde enligt vad domskälen då antydde var andra lagar än de svenska. Då fick ju
Moderaterna har väl också sparkat, jag ska bara säga, Moderaterna och Miljöpartiet just i Solna har väl också sparkat folk?
Exakt, i Solna verkar det här vara en praxis som inte varit helt lyckad. Liksom. Så jag menar, jag tycker det är väldigt, väldigt angeläget att det här kommit upp nu på banan, för det här får inte förekomma i något parti. Men jag skulle också säga det som jag var inne på innan, det här med nämndemän, att det pratas bara om det här problemet. Men det är nästan alltid när nämndemän har varit med och friat, antingen mot juristdomarens mening, eller som nu då i de här fallen med juristdomare på sin sida. Det är nästan alltid som de här kvällstidningsartiklarna dyker upp när man har friat någon. Och egentligen är det därför vi har nämnden, men det är just för att de ska vara den här ventilen. Att nej, är det inte riktigt styrkt, är man inte helt hundra på att det här är rätt, då ska ju domstolen fria. Och i de fallen som nämnden friar eller tilltalare, då överklagas det ofta och det kan oftast bli rättat. Men jag tror det var en tredjedel av de mål som överklagades som var där juristdomar var skiljaktig, som faktiskt stod sig i hovrätten. Så man kan se det här som en av rättssamhällets överklagade funktioner. När en tilltalare överklagar sina mål så är det också en tredjedel som ändrar sig till hans fördel och två tredjedel som går emot honom. Så att det är ungefär som att man ger rättssamhället ett säg i vilka mål som ska överprövas. Så att jag tycker att det är problematiskt att det alltid sker när det är någon friande dom. Det tycker jag är det stora bekymret i den här debatten.
Okay. William, har du någonting att säga om just det här specifika fallet i Göteborg? Blev du också lika häpen som vi andra?
Vad tänker du på? Liksom petningen av nämndemännen?
Att de försvann efter det här mötet med partiet och det som låter som... Jag tror det var Dagens Nyheter som skrev i sin artikel att reportern frågade, man hör ljudet av en partipiska. Och det hörde faktiskt lite jag också, även för som sagt, vi vet ju inte exakt vad som har sagts. Men det låter ju märkligt att man efter ett sånt coachande möte direkt avsäger sig. Det, ja, för mig är det ingen riktigt bra känsla, men jag är inte så insatt i övrigt. Vad tänker du?
Nej, men jag ska ärligt säga att när jag såg det här dyka upp på Twitter från början så trodde jag att det hade blivit uppförstorat. Och sen så läste jag vad den här personen hade sagt i Dagens Nyheter om de här mötena och så, att det var ett coachande samtal. Och jag blev ju extremt förvånad, måste jag säga. Jag hade aldrig hört talas om något liknande tidigare. Och jag tycker att det är problematiskt, och jag ska säga att man märker på inflödet av mejl som jag har fått den senaste veckan att det här är någonting som har upprört folk i stora mängder. Alltså det är väldigt många som tycker att det här är väldigt problematiskt. Det är mycket liknelse med Ungern och Polen och den problematiken som vi tidigare har varit inne på i Sverige när det gäller utnämning av domare och sådär. Så att jag tror inte att vi fyra här är ensamma om att tycka att det här är lite upprörande.
Hörrni, vi ska ta summera. Jag tänkte bara en sista fråga som alla ska få. Vad tror ni händer med det här systemet framåt? Jag vet att en del av er vill, eller Hanna vill i alla fall förändra, Ricka vill inte. Men om ni ska göra spaning, kommer det förändras framöver? Vad tror ni? Vill någon börja göra en prognos?
Jag tror att det sitter väldigt långt inne att förändra det. Dels för att politiker väldigt sällan tar bort egen representation om det inte rör sig om väldigt små kommuner som inte längre klarar av att upprätthålla folk till alla nämnder. Så har jag i alla fall inte sett att man liksom avskaffar någonting så. Så att jag är tveksam till om det kommer hända någonting, men jag tror att debatten kommer att fortsätta vara levande för att det kommer nya sådana här exempel hela tiden.
Ricka, vad tror du om framtiden?
Ja, men jag tror det var nära ett tag där till exempel mitt parti skulle kanske skifta över till att vara emot det 2010-2013. Sådär. Men nu tycker jag det har varit ganska så accepterat under en längre tid. Såna här händelser tror jag det kommer ju skaka till. Och skulle man göra någonting nu så tycker jag man ska... Jag är ju för att man förstärker. Jag skulle vilja öka antalet nämndemän i de målen som är... där det är längre fängelsestraff. Jag skulle gärna vilja grundlagsskydda rätten att få bli prövad av sina lekmän, ungefär som man har i Danmark. Men jag tror tyvärr att små partier kan ha besvärligt just nu att hitta lämpliga kandidater. Så därför tycker jag nog att ska man göra någon reform som stärker det omedelbart så skulle jag vilja flytta över mer ansvar på fullmäktige och kanske lägga... I Danmark har man liksom en egen kommitté för det här och någonstans tydliggör att det är fullmäktiges nämndemän. Det är inte partierna som vi har felaktigt beskrivit som.
Och William, slutligen, vågar du ge dig på någon prognos? Kommer det här förändras eller kommer det lunka på med regelbundna skandaler?
Nej, men jag tycker man kan se på det lite som en monarkin. Jag menar, det blåser upp ibland röster om att vi borde förändra vårt startskick och sådär. Samma sak kommer hända med nämndemannasystemet. Men jag tror det är liksom inte politiskt gångbart att driva ett avskaffande av det. Och sen tror jag, som jag sa tidigare, att den ekonomiska biten är viktig här. Så det skulle innebära stora och rejält ökade kostnader om man skulle avskaffa systemet. Så jag tror inte att det kommer att avskaffas inom de närmsta 10 åren i alla fall.
Och ni vet vad som händer, eller när Sverige ändrar sig, då kommer det alltid oväntat och då kommer alla ändra sig precis samtidigt. Och efteråt kommer ingen någonsin ha sagt att de har haft någon annan åsikt. Så att, vi får väl se, det är helt omöjligt förutspå. Vi får väl se hur det går. Stort tack William Eriksson, Hanna Wagenius och Rickard Westman för att ni ville komma och diskutera det här med mig idag. Stort tack!
Tackar.
Tack så mycket.
Tack.
Ni har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat, eller om ni har idéer eller förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Eller om ni har anekdoter på saker ni har upplevt som nämndemän, eller om ni har sett nämndemän i något sammanhang som ni tycker är intressant och värt att prata om. De kanske har somnat framför er samtidigt som de dömde er till något fängelsestraff, så får ni höra av er och berätta om det. Därmed är det dags att tacka för idag. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.